Det har blivit dags för en kaffepaus.
Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe.
Det är ett klassiskt kafferep.
Mm. På riktigt.
Ja, exakt.
Ja. För äntligen har vi fått kaffespons.
Mm, det tog bara 4 år. Men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza.
Lavazza Caffè Italiano.
Jaha.
Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå. Med en god kopp kaffe.
Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend.
Mm.
Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend.
Nej, eller
hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där.
Ja.
Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god?
Mm.
Det är så himla. Jag tycker den är så god.
Mm. Det här har vi ju finmalt det vi dricker nu och kört i en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra det i en fransk press.
Mm.
Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså supergott.
Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor till.
Ja. Det bara fixar kaffenörd eller inte, anpassa efter eget huvud, det är alltid bra. Jo. Mm. Förhöj kaffet.
Så kan ni någon sån gammal, riktig sån rolig historia liksom?
Ja, men när vi tänkte på det, jag kom på en som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet.
Ja.
Där de andra satt och fikade, såklart. Och jag minns att jag tyckte den var kul. Vi får se nu om det här är något som håller. Den går så här. Nils...
Kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från...
Det är egentligen du som är bra. Ja, men jag kan försöka.
Ja.
Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med
detaljerna här.
Dialekterna här nu. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre.
Nej, men det är det som grej. Gör det en klassisk.
It was a big deal. It was going to, en big deal. Ja. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha, för då kunde man köpa på tåget.
Mm.
Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Det här tåget stannar inte i Deje.
Snyggt.
Och Nils blev upprörd och sa, ja men jag har ett viktigt möte i Deje som jag måste passa. Konduktören, lika bestämt, tåget stannar inte i Deje, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så.
Ja.
Och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa, lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till Deje. Då får du ta väskan och hoppa av, men inte rakt ut. För då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så när de började närma sig Deje då så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i Deje så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Och rökte.
Ja.
Väldigt snyggt. Snygg bild.
Ja.
Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han, nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i Deje.
Det är verkligen...
Det var en klassiker.
Det är så jävla konstigt.
Ja, det är dumt.
Mm. Ja, men tack Lavazza för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Lavazza också en tävling igång. Bean Up and Win heter den och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en länk i avsnittsbeskrivningen.
Mm.
Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg.
Troligt.
Ja, snyggt.
Tack så mycket Lavazza.
Tack Lavazza.
Vi är sponsrade av A5.se den här veckan. A-F-E-M.se alltså. Det är en digital konstautomat som öppnar upp för ett nytt sätt att konsumera konst där motiven och nyfikenheten är i centrum. Här möts du av exklusiva konstverk som slumpvis skickas till dig.
A5s aktuella kollektion Uno består av 20 konstverk och fotografier från 10 kreatörer. Kollektionen är tryckt i 50 numrerade exemplar per motiv.
Detta ger dig eller någon du tycker om ett unikt motiv på väggen. Fyll i rabattkoden PERTEN21, alltså PERTEN21, för ett rabatterat pris på 130 kronor istället för 150.
Har ni varit inne och kollat här eller?
Ja. Ja, det är svinsnygga grejer nästan jämt alltså.
Mm. Ja. Så, det är riktigt bra.
Jag kan verkligen rekommendera bara att gå in och browsa.
Tack så mycket A5.
Tack.
Goder fredag, så säger man. God fredag och hej och välkomna och alla är glada. Solen skiner och ni lyssnar på kafferepet. Avsnitt 14. 14 på spanska.
Okej.
Okay. Ja, jag sitter här med Johanna Hurtig-Wagrell och Albin Sårman Olsson.
Just hej. Nisse Hallberg, det gör du.
Ja, jag såg det. Bara så. Ingenting. Jag
det var ingen big deal alltså.
Ingen big deal.
Bara, det tog bara 14 veckor.
Men att du kommer ihåg att det är avsnitt 14 ens tycker jag är väldigt imponerande.
Jo, men du vet, jag bryr mig om den här podden.
Mm, det gör du.
Jag är inne och kollar. Jag kollar algoritmer.
Ja, du har varit väldigt... Vi har ju bytt plattform. Ja. Sen dess har du varit väldigt... Du har liksom varit en stress i kroppen för att du inte kan så timme efter timme kan gå in och se hur många...
Men sen när de var så här, vet ni vad, ni kan få veckorapporter. Skicka era mejl, då skickar inte du din mejl. Så nu är det bara jag och Albin som får veckorapporter. Men jävlar vad många är det som lyssnar på tal om det.
Ja,
och
det är
så coolt.
Ja, fan vad mäktiga ni
är. För er som inte vet det så har vi ju en extra podd, ett avsnitt i månaden som heter Cigarrummet. Ja. Som man får prenumerera på.
Som nu har haft under premiär.
Ja, just precis. Det. Så det finns ett ute redan med K. Svensson. Det blev skitkul.
Det är verkligen jättebra.
Under produktion.se går man in på och prenumererar så får man lyssna på den varje månad. Det blir ju en kändis med egna stories varje vecka.
Just det. Är det så att i det här flödet, alltså kafferepet, ligger ett litet smakprov?
Ja, det gör det. Man kan lyssna lite på det och se, var det här någonting för mig?
Mm. Jag tror det kommer vara det. Om ni gillar detta så kommer det verkligen vara någonting för er.
Ja, det kostar hela 29 kronor.
Oj, ja. Vi har inte juridiskt rätt att säga priset på svenska. Nej. För det är ett
och
sjukt pris.
Och vill jag visa om mina föräldrar lyssnar att jo då, jag var på en och annan spanska lektion. Jag var på SIF-lektionerna. Mm. Och skateboard. Alltså att jag kan säga skateboard.
Aha. Ja. Är det skateboard?
Nej, jag tror att det är... Nej, jag tror att det är monopatin. Fast det kan också vara sparkcykel. Så att det är... Ja, det är 50-50.
Ja, ja. Det är, man fattar ungefär. Det är en extrem sport. Ja. Det spelar inte så stor roll.
Och sen blir vi alltid glada när ni går in och prenumererar på våran podd. Vissa ger betyg. Skriver kommentarer.
Ja.
Och det, innan vi drar igång veckan så ska jag säga så här. Jag respekterar folk som sätter femmor, ettor, fyror, ibland tvåor. Men folk som sätter treor. Alltså,
det är det konstigaste du vet.
Nu när inte jag har tillgång till veckorapporten, då är jag inne och läser. Och blir arg. Jag är rosenrasande på en kille som har skrivit. Jag kommer ta upp det.
Ja, gör det då.
Du ska hängas ut. Fredrik.
Jag älskar att få dålig kritik så här live.
Ja, precis. Jag får inte en känsla av att Nisse har så torrt finger uppe i luften. Han har ingen aning. Det kommer vara så. Den här göteborgaren är det tråkigaste och sämsta och äckligaste. Och ni andra är inte heller så bra. Att det bara är en sån personligt på mig.
Långsamt och paj. I rubriken.
Okay.
Jaha, Fredrik med ett streck efter. Som skrev här 2 april. Ja, det tycker du. Nej, väldigt kul idé. Och historier, tyvärr gör uppläsarna att historien blir så otroligt långsamma när de ska kommentera och försöka säga något kul.
Mm.
I varannan
mening. Men där får vi väl se. Alltså, där har ju han...
lite interna röster. Interna röster. Det är göteborgska. Det är skånska. Det är kalmaritiska. Det är inte internt.
Det är inte internt, men dialekter är ju...
Vad menar du med interna? Alltså typ som att vi gör lite roliga gubbar som inte är roliga. Nej, men vi får väl ge honom lite rätt. För vi var ju först att vi sa att vi ska inte börja avbryta. Men sen kunde vi hålla oss. Nu är det den här podden
som är här podden. Alltså, hade han satt 1 av 5 hade jag respekterat och skiter ur honom.
Men han satt en 3.
Men vet du vad vi gör då?
Jag är inte klar. Interna skämt. Tack för en väldigt bra prat. Alldeles för trökiga och interna och helt meningslösa intron. Det är inte innehåll att berätta att ni ska gå på kickoff. Hör du Fredrik med sträck efter som skrev det här 2 april? Det är det visst.
Men vänta då, han skrev 2, han fortsätter lyssna.
Ja.
Vet du vad vi gör då? Då kommer jag härnäst efter göra så här. Skicka alla stories ni har till mig. Så ska jag sätta in dem i Google Translate-rösten. Så kommer det vara en sån. Sen kom det en man och så. Och sen släpper vi också den som prenumerationspodd. Den kan du gå in då, 29 spänn så får du den också på köpet. Fredrik, kan du lyssna på då en dataröst som läser upp de här historierna? Om det är så jävla roligt.
Exakt. Det här är min roligaste grej att ni är så provocerade.
Men det är kul att innan vi drog igång så sa jag så här.
Ja. Jag satt upp en sak. Han bara, sluta, kan du inte ta det privat med honom på sociala medier? Klipp till. Och ska du hålla dig ner? Nej, det är fint att ni skriver. Och,
men inte som Fredrik. Det,
nej,
det var det
Fredrik.
Inte.
Sätt en etta nästa gång. Då kommer jag respektera det.
Ja. Men också nu kommer det liksom, nu kommer det sättas ettor och skrivas långa drapor. Låt oss hoppa det. Jag vet vad jag vill säga, som jag också tycker är en viktig grej att komma ihåg. Det här snacket som är nu, det kan man bara hoppa över. Det är bara att trycka på sekundgrejer så hoppar man det.
Ja.
Det, ja, no shaming being a skipper.
Men lite, man kan också, nu när vi har sett hur mycket lyssnare vi har, vet ni vad? Om ni inte gillar det, stick.
Ja, ja. Ja.
Inte alla då heller.
Helt inte alla.
Samtidigt heller.
Så väldigt många nu. Några kan få stanna.
Ja, gärna.
Det känns väldigt tomt.
Ni som känner en sponsor, ni kan stanna kvar.
Ni kan,
ja, exakt. För vill ni sponsra så skickar ni till
kontakt@underproduktion.se.
Ja.
Ni kanske kan ha en sån telefonlista, alla lyssnare, så att ni liksom alltid ligger runt den här höga siffran som vi är nu. Så om någon vill hoppa av så måste de ringa upp och liksom bjuda in någon annan och sådär. Så att vi, vi störtdyker nu efter den här.
Ja, det vore helt.
Och nu kanske folk frågar sig, men vad sitter ni och gafflar om? Vad är det för podd jag lyssnar på? Det måste man ju alltid berätta. Ja, det är Kafferepet. Och det går ut på att lyssnarna, ni skickar in historier, ja, till exempel från er hembygd, om Perten, en försupen själ som drack sig medvetslös på ketamin på den lokala veterinärkliniken. Eller kanske någon som alltid hade tre stycken gummistövlar. Vad var den tredje? Det vet bara ni. Ni skickar in det till kafferepet@underproduktion.se, så tar våran fantastiska redaktör Malva hand om historierna och skickar dem till oss så att vi får läsa dem för första gången i studion.
Avista, ja, precis. Ja. Och sen då läser vi upp de historierna fullt med massa avbrott och skit.
Ja,
så,
inte alltid.
Gud, ja. Och det kommer komma kanske liksom imitationer som är helt värdelösa någonstans i mitten. Så det är det som är podden.
Ja, precis. Det.
Och så här, det blir mest avbrott när jag Albin läser för att vi inte kan läsa.
Ja, det är lite synd att vi valde två av tre.
Min dryga nasala stämma, den slutar
den aldrig.
Den bara maler på.
Den bara maler på.
Tågen är inne i Polen, den bara fortsätter gå.
Nej, men.
Nej, men visst, så är det. Ska vi dra igång eller?
Ja, men gör det idag då.
Det gör du.
Ja, jag börjar idag. Jag tar den för att jag såg den första liksom, vi är tillbaks på gammal trygg mark, känner jag. Historia nummer ett. Skogsrunka.
Nu är vi igång.
Vi är tillbaks. Det här är en historia som utspelar sig under sommarlovet mellan femman och sexan, där antagonisten är en person som vi kan kalla för Johan. Johan var väldigt drillad av sina väldigt stränga föräldrar till att bli en mönsterelev i skolan med toppbetyg. Han fick till exempel bara spela tv-spel, sitta vid datorn eller kolla på tv under vissa tider, förutsatt att han presterade i skolan. Way to go, Johans föräldrar, tycker jag.
Nej, gud nej. Sämsta föräldraskap, jag vet. Jag dömer dem hårt.
Påstår du att alla iranier är dåliga föräldrar?
Oj. Vi går vidare. Han var alltid prydligt klädd och betedde sig väldigt artigt och korrekt i sina föräldrars närvaro. Han var lillgammal och översocial. Men jag fick intrycket av att han inte hade så mycket kompisar. Ja, det är inte intryck och intryck. Sitter han där själv och äter en macka på rasten? Ja, det är väl inget intryck, det är en sanning.
Nej, precis. Som barn brukar man ha rätt bra koll på det. Att man så...
Får jag vara med? Nej, nu får jag intrycket att inte du har så många vänner. Nej, inte vi vill vara med. Ja, det här vet inte. Nu är jag Albin som bara försöker jävlas med Fredrik med streck. Det hans föräldrar inte visste var att så fort de inte var i närheten betedde han sig som ett gränslöst jävla knasbarn. Jo, han är lite som i kodespällan när de skulle ha folkdräkter på sig första dagen i skolan. Och sen när mamma tittar bort så bara på med blå jeans. Det var det typ. Men liksom,
att det var, du liksom, minns kodespällan bättre än jag.
Det var så tråkigt, jag minns inte.
Okej, vi går vidare. För nytillkomna lyssnare så älskar även Johanna Wagrell Green Day.
Och just det var Offspring som var bandet jag sökte förra veckan som jag inte kom på.
Okej, jag fortsätter. Det var en fin och varm dag i början av augusti. Johan, som jag inte kände särskilt bra, ringde på hemmatelefonen och föreslog att vi skulle dra till sjön och bada, som ligger en bit inne i skogen. Samma sommar hade jag varit på Gröna Lund med några kompisar, där vi hade träffat Johan, som var där helt själv. Nej. Man åker vilda musen själv. Hur som helst. Vi möttes upp på varsin cykel.
Vilda musen åker man väl nästan alltid själv, eller?
Nej.
Hallå!
Är den på?
Hur såhär, så vi möttes upp på varsin cykel och började bege oss till sjöss. Till sjön, mot sjön.
Man tar en sån konstig vändning att alla mönstrar på.
Efter vi har cyklat ett tag in i skogen så ser vi sjön uppenbara sig mellan träden. Och solens strålar dansar på den glimrande ytan. Snart är vi framme. Helt plötsligt tvärnitar Johan och kastar sig av cykeln. Min reaktionsförmåga gör att jag hinner rulla ett par meter innan jag hinner bromsa och stiga av min cykel för att fråga vad det är som försiggår. Jag vänder min blick bakåt och innan jag hinner öppna munnen så ser jag Johan sittandes på huk på stigen, helt röd i ansiktet, med händerna runt sina knän och sitta och bajsa. Jag utbrister i ett gapskratt. Då hela situationen känns helt absurd. Ja, då hela situationen känns helt absurd. Ja. Johan tittar upp mot mig och skriker: vad fan glor du på? Kan du hålla käften? Det är så bra att skrika och hålla käften till någon som inte säger något. Ja,
så man står med liksom hakan mot bröstkorgen och bara, vad gör?
Samtidigt som man sitter och bajsar på en stig.
Jag vänder mig om, men jag både försöker hålla mig för skratt samt försöker greppa den otroligt märkliga situationen. Medan jag hör Johan kvida i bakgrunden så ser jag mig om. Lite rädd för att en badsugen familj skulle passera på cyklar och tvingas se Johan sitta där och bajsa. Så, nu är jag klar, säger Johan. Jag vänder mig om och ser Johan hålla upp en pinne med en bajskorv på. Formad som en kotte.
Va?
Vad är det som pågår i den här historien? Jag förstår, nej, men jag är så rädd. Jag är så rädd nu. Vad håller Johan på med? Jag
hade han liksom vänder sig om, ser Johan håller upp en pinne med en bajskorv på, formad som en kotte.
Mm. Ja.
Alltså en bajskotte.
Ja, en bajskotte, absolut.
Han äter den kotten? Nej. Den kommer
nej, utan det är bara att han har klutt. Han har en vuxen harklutt. Han tar den och sular iväg den mot bäcken. Vi cyklar vidare och är framme.
Och ändå liksom lite städigt av honom.
Ja, jag visste att han har så fast och fin avföring att han bara så här, ja, pinnen.
Perfekt på Bristolskala.
Men att han det vittnar ju också om att han inte kan haft så bråttom. Alltså han är mer eller mindre förstoppad. Det är som en plugg i röv.
Klassiskt turtle.
Nej, men alltså Albin, jag vet inte vad du tänker nu. Det är bara en kort bajs, det är inte mer med det.
Nej, men det är ändå så hård att han kan göra liksom en äppleslunga av den. Så måste han kunna ta, ja.
Stranden är full av andra som också tänkt att spendera denna varma sommardag vid sjön. Vi slår oss ner på stranden och breder ut oss med våra handdukar. Jag kan dock fortfarande inte släppa vad som nyss hade skett.
Nej, men det är förståeligt.
Nej, det förstår du.
Ja.
Vi hoppar i vattnet och svalkar oss. Och jag håller mig på meters avstånd från Johan och hans icke-torkade arsle. På stranden träffar vi sedan två tjejer från den andra mellanstadieskolan. Vi kan säga att de heter Mia och Elin. Vi umgås i kanske 30 minuter innan det föreslår att vi ska hoppa i vattnet igen och flyta med dem på deras uppblåsbara madrass. Vi följer med dem ner till sjön och hoppar upp på madrassen. Johan viskar diskret till mig: fy fan vad Elin är snygg. Det är alltså barn.
Men hur barn är?
Mellanstadiet, då har man ju börjat liksom vara ihop med killar.
Jo, men det är ju 10-12 ändå. Mm. Ja, så han är slungat tillväg i en bajskotte och det gör att kottar upp sig på en madrass. Det är fortfarande ett barn.
Ja, det låter ju som att man ser lite framtiden, vad som komma skall.
Ja. Men han tycker i alla fall att Elin är jävligt snygg.
Ja, hon är snygg.
Efter ett
snygg
tag så säger Johan: jag och min kompis måste gå upp. Vi fyra borde flytta våra handdukar ditåt. Vi går och paxar. Han pekar mot en liten undangömd udde som skymtar fram bakom vassen. Fan, jag vet ju vad som kommer här nu. Johan springer upp och hämtar sina saker och rusar mot udden för att säkra platserna. Jag hämtar mina saker och promenerar i lugn och ro bort från stranden och ut mot udden. När jag anländer tror jag inte mina ögon. Jag ser Johan med badbyxorna ner vid anklarna och med ett tumme pekfingergrepp stå och hissa skinn. Jag utbrister i ett: amen, vad fan! Och vänder mig om.
Han har inte jättebra koll på gränsen.
Nej.
Sekunden senare säger Johan: och fy fan vad skönt. Och pustar ut. Anfon frågar mig: kommer tjejerna? Jag tittar på honom och säger att vi ska cykla hemåt. Han försöker övertala mig att stanna ett tag innan han ger upp och tycker att jag är tråkig. Vi träffar tjejerna som undrar varför vi ska dra. Jag svarar att vi måste hem och äta.
På vägen hem föreslår Johan att vi borde möta upp med tjejerna vid lägerbrasan samma kväll. Johan gav mig också direktivet att jag skulle ta med min splitternya akustiska gitarr jag fått av pappa, så han kunde spela Vem kan segla för utan för brallisarna. Samma kväll ringde Johan mycket riktigt. Jag svarade inte. Han ringde flera gånger, men jag svarade aldrig Johan när han ringde efter denna dag på stranden. Mm.
Så då fick han intrycket att han inte var kompis med Johan längre.
Ja. Åh, gud. Oj, oj, oj. Ja, där fick han, efter det fick han intrycket att Johan har inte så många vänner.
Nej.
Nej,
nej, precis.
Och plötsligt fick man intrycket av att man förstår varför.
Ja, ja. Men också med bajskotten där. Det är också, jag tänkte, vad ser den här? Här är en
jag tänkte också att den skulle
flytta. Bara för att det liksom bygga upp karaktär.
Ja, men man tänker ju att den där typen av beteende är självklart. Alltså så här, nej, men så gör man inte. Men om han inte hade så mycket kompisar, så det kanske det är beviset för att det är inte självklart. Det kanske är, nej, så.
Om man bara sitter hemma och pluggar och så här, du får inte ha kul om du inte pluggar. Han hade just skrivit fullt på alla prov. Ja. Nu får jag ha kul, skiter iväg en kotte, så du rycker du snoppis. Och sen bara, ja. Sen blir det
tydligen
vem
fel.
Kan segla för utan vind då, tjejer?
Ja. Det är att han liksom känner att han måste, han har en viss nivå av betyg och kul som han får lov att ha. Ja. Men sen så har han råkat skriva fullt på ett prov. Och då måste han ju också höja kulnivån. Ja. Runka på en udde och sånt.
När han hoppade av och satte sket, det var hans töm och glöm. Han har missuppfattat allt.
Ja. Jag bara tänkte att han var en sån som inte, som alltså motsatsen till pleasure delayer. Att så fort han känner lite tryck i röven, då måste han ske direkt. Och sen blir han lite, lite kort. Då springer han till en udde.
Alltså liksom raka motsatsen till Ingmar Bergman.
Mm, Ingmar Bergman. Vad gjorde han? Så att han höll han sig mycket?
Ja, men jag hörde, alltså han var väl liksom, hatade väl inte att knulla till att börja med.
Aha.
Och sen slutade han sex, så gick han och bara och höll sig så att han liksom, alltså, skitnödigt så att han liksom höll på att sprängas. Och det var hans nya njutning.
Ja.
Det här är bara någon sån.
Jag har förstått att det var tvärt, att han har en egen toalett på alla inspelningar för att han var laktosintolerant, utan att veta om det.
Ja, men fattar om han gick och höll sig då, vad skönt det måste ha varit då. Fast,
det är väl bara ont i magen.
Ja, men jag tror bara man.
Alltså det här har jag hört en gång och det har jag gjort till min samling.
Ja, men ja, absolut. Låt oss nu bestämma.
Ska ni ifrågasätta det i den här podden?
Nej, det ska
kanske inte. Nej, men du får skicka in det till kontakt.
Till kommer inte med.
Nej, precis.
Ja, vad säger du, Johanna? Ska du trumfa den gamla bajsronk?
Hörde du, jag vet inte. Men titeln är Giraff och polis. Jag växte upp i en liten ort som heter Krokek på 80- och 90-talet. Den ligger nästgårds till Kolmården och således då också till den djurpark som finns där. Lilla Krokek har och hade väl precis som alla andra mindre samhällen ett par lokala historier som gick på byn. Det var den om Harry som klädde sig i skinnpaj och boots och bodde i en husvagn bortom järnvägen. Vi hade otrohetsdramat bland högstadielärarna där tyska läraren och samhällsläraren inte kunde hålla sin romans hemlig, även fast de var helt övertygade om att den var det. Tyskläraren hade för övrigt den värsta comeovern jag någonsin sett. Ja, okej. Okay. Det var också den om kvinnan som alltid gick i någon form av ballettkjol och var sminkad till max, om än dåligt. Det var jag.
Känns som att den här inskrivaren har tre stories till att skicka
ja,
in.
Men verkligen, det känns som att vi kan förvänta oss mer härifrån.
Ja.
Sen var det också en och annan cat lady, men allt detta hör egentligen inte till det jag ska berätta. Nej, men vi förstår.
Ja.
You paint the picture. I och med djurparkens jag pratar ju mycket engelska, mitt i meningar ibland. Det är inte meningen. Jag bara minns inte exakt ord hela tiden. Och då fick jag ett mail häromdagen där det var så här: du har fått en kommentar på din podd när en kille kallar mig för bimbo. För det.
Aha, för
jag tyckte ändå bimbo var ett kul ord.
Eller? För att du slänger in engelska ord då.
Eller så vill jag gärna säga bimbo.
Ja, lite taskigare på din podd där jag tänker att de flesta fallen har väl en engelsk förövare och att det liksom, du har läst mycket engelska.
Ja, men jag var också dålig på översätt. Det är ju lathet från min sida. Man får hata det. Okay. Jag tyckte bara att just ordet bimbo var det var kul.
Ja.
Det har man inte hört på alltså, sedan 97.
Nej, precis.
Mm, hur som helst. I och med djurparken, nu Fredrik, den var till dig. I och med djurparkens existens så fanns det också historier om den. Om ni direkt tänker på något som har med apburen att göra så har nog alla försökt dra vitsar kring det, så lämna det därhän. Innan man byggde om det till den linbana som finns idag i parken så kunde man ta sin egen bil igenom det som hette Safariparken. Jo då, har man ju varit. Då åkte man runt i olika delar av en savann där man stötte på alla möjliga sorters djur. Det var förstås absolut förbjudet att gå ur bilen och man fick inte heller öppna rutorna. Denna historia rör en familj som naturligtvis följde just de råden men inte tänkte på att de hade en taklucka som var öppen. När de åkt en stund in i parken så baserade de in till området där bland annat girafferna höll till. Mamman i bilen tyckte att nu var det dags att ta fram mellanmålet. Sakt och gjort så åkte bullar, kakor och lite saft och frukt fram. Helt plötsligt så dyker det upp ett giraffhuvud i bilen. Det är ändå en bra syn. Den hade säkert fått nos på det smörgårdsbord som dukats upp i bilen och kört ner huvudet genom den öppna takluckan. Alla i bilen fick panik och visste inte vad de skulle göra för att få bort giraffen. Mamman fick lite extra panik och tryckte på stänga-knappen på takluckan.
Nej, 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 nej.
Don't do it, Marie! Takluckan gick igen, men bara så pass att giraffens huvud fastnade. Nu var det inte bara familjen som hade panik, utan även den stackars giraffen. Jo, de började slänga med huvudet fram och tillbaka för att komma loss. Och bilen började gunga med giraffens häftiga kast. Giraffens panik blev till slut för mycket så den kräktes. Giraffkräks kommer tydligen med ganska bra fart. Kanske beror det på den långa halsen, vad vet jag. Och är också av betydande volym. Hela bilen blev nerspydd, inklusive familjen i. Kort efter det kom ett par djurvårdare springande så situationen löste sig. Familjen fick komma in och tvätta av sig så gott de kunde och man försökte även sanera bilen. Detta föreföll som en ganska otrolig historia och den hade säkert skarvats på varje gång det berättades vidare på byn. Få trodde att den var sann. När min äldre syster började studera i Göteborg och flyttade in i ett studentboende blev hon rumskamrat med en annan tjej. När de började lära känna varandra så kom det naturligtvis fram att min syster var från Krokek och Kolmården. Rumskamraten började då berätta en historia om hur hon som liten varit i safariparken och fått giraffkräks över sig.
Wow.
Det visade sig dock att historien inte slutade där. Efter att man hade fått av sig det värsta av allt kräks och satt sig i bilen hem kom de fram till en trafikolycka. Mannen i familjen var läkare och stannade för att se om det fanns något han kunde hjälpa till med. God läkarsed och allt det där. Polisen som var på plats tittade något konstigt på mannen och frågade var han kommit från. Mannen pekade då på sin bil där hela familjen satt. Polisen gick mot bilen tillsammans med mannen och lutade sig in för att kontrollera om allt var okej. Han möttes då av en otroligt frän doft och hans misstankar mot mannen stärktes. På frågan vad som försiggick om mannen druckit alkohol fick polisen svaret: nej, 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 det är bara giraffkräks. Åh, toppen.
Åh, gud. Alltså, fattar du? Man vet liksom om någon har spilt lite bananyoghurt i en bil. Hur svårt det är att få bort.
Gud ja. Eller alltså, liksom, men
en varm dag där det är naturligt att ha takluckan öppen också. Alltså det kommer...
Nej, men alltså, du har 4,5 liter giraff magsyra. Som...
Nej, fy fan vad obehagligt. Men så himla kul att få en vandringssägen liksom, sanningshaltsbestämd. Alltså så här, jo, nej, men det var jag.
Ja, ja verkligen.
Och sen blev min pappa tagen för rattfylleri för han trodde inte på ursäkten giraffkräks.
Alltså, av någon anledning.
Men gud, måste vara så jävla läskigt. Vi åkte den där safarin. Det var ju björnar som gick liksom precis vid bilen. Ja. Mycket spännande.
Förstås. Jag kommer ihåg att vi var i, men jag har inte varit där. Jag tror vi var i Danmark på en sån safari.
Mm.
Men då var det, då hade vi ungefär inte riktigt samma upplevelse då, men vi hade också glömt takluckan, men då var det bland lejonen, så då var det någon som tutade och bara så, hallå, stäng.
Åh, jävlar.
Det känns nästan ännu värre att få in ett lejon.
Ja, på något sätt. Det är någonting med det som är...
Och låsa fast ett lejonhuvud också. Åh, oh, nej,
men det är, jag satt bara och var superrädd att det skulle liksom bli en sån giraffgiljotin och så här att farsan bara skulle få panik och köra, alltså det var klämt fast huvudet och bara börja köra. Det var
ringer Felix Herngren. Jag har en grej till dig.
Du kan få stoppa upp det här huvudet.
Jag har ett supertips.
Ja, för fan.
Ja, Alvin Olsson.
Nu ska ni få höra om Bosse på curlinghallen. Det här är den märkliga historien om min samhällstjänst. Okej. Hos Bosse på curlinghallen. Året är 2017 i en stad i Skåne. Och jag blev dömd till 50 timmar samhällstjänst för att varit otrevlig mot poliser. Vilket jag ångrar på ett vis.
Men inte på alla.
Men hade jag inte blivit det skulle jag aldrig fått vara på curlinghallen hos Bosse.
För fan, jag kan relatera med den här personen. Mm. Jag fick ju 50 timmar samhällstjänst också.
Just det.
För att men jag var trevlig mot polisen.
Ja, just det. Så du måste gjort något annat, ja. Jag blev dömd 2017. En varm vårdag 2018 ska jag på möte där jag ska avtjäna mitt straff. Närvarande på mötet var Jörgen, frivårdsinspektör på kriminalvården, och Bosse, som på något vis lyckas övertyga kommunen att han ska vara i curlinghallen även vår och sommar. Då är det inte någon is där. Jag skulle tippa på att man 2 gånger i månaden behöver kolla till lokalen. Jörgen och Bosse kände varandra sedan tidigare, då många av Jörgens klienter hade varit beordrade att jobba hos Bosse. Mötet gick bra och följande måndag går jag in på curlinghallen 08.30. Bosse står där med ett paket Svegas kaffe i ena näven och en halväten mazarin i andra.
Gud, det här låter jättemysigt.
Ja, fan vad man vill vara lite otrevlig mot en polis.
Ja, gud ja.
Ja, det fan vad tråkigt det kommer att vara att vara polis i Skåne nu. Ja. Alla bara blir sådana jävla
Svega och mazarin med Bosse.
Med ett brett leende och full av energi. Inte omöjligt att det var fler saker än sockret från mazarinen och den stora koppen kaffe som gav honom en kick. Vi sätter oss ner och börjar prata. Kallpratet övergår på cirka 2 minuter till hans intressen. Och det är inte att jobba i alla fall. Han började med att snacka om hur löjligt det är att jag ska behöva vara där för våldsamt motstånd och hot mot tjänsteman.
Okej,
otrevlig. Hans tidigare klienter var dömda för mycket värre saker.
Gud, han satt och väntade sig en story och så bara kommer någon in, jag var otrolig mot honom.
Jag puttar tillbaks.
Give me the good stuff.
Jag vill inte följa med i bilen bara. Men vad fan.
Ja. Jag har ju sagt att jag bara vill ha våldsbrott.
Det tvivlade jag inte på efter att steroidpumpande kriminella kom dit på fika och för att diskutera affärer. Bosse fick nog inte jättehög lön för att jobba där, så hans största inkomstkällor var att sälja öl och sprit från Tyskland. Han förvarade också ölen i ett mörkt förråd på curlinghallen. Den andra inkomstkällan var att åka till Ullared och köpa på sig cirka 20-30 baseballträn i aluminium. De sålde senare i bland annat något Facebookgrupp för grannsamverkan i området.
Han är ändå en lösningarnas man.
Verkligen.
Ja, gud ja.
Men det är också det att han, det är så jävla smart av honom att först liksom importera kriminella till curlinghallen så att folk runt om ska bli rädda, sen sälja baseball trätt i grannsam. Alltså så bara, jag säljer också inbrottslarm.
Ja, men det är lite som
det är verkligen han som är liksom spindeln i nätet. Det är han som är liksom spindoktorn och lösningen.
Han är kris och målvakt och han är liksom
verkligen.
Respekterar skiten i Bosse.
Han är den enda anledningen att BNP går upp i den.
He has worked the system.
Verkligen. Hade man otur hängde Bosses fru och deras skrika jävla papegoja med till kvällningarna. Den jävla horungen till fjärde fä försökte sno mina mackor som jag verkligen behövde för att kunna jobba till 21.00.
Men då,
efter samhällstjänst.
Ja, okej. Alltså, han gjorde samhällstjänst, sen jobbade han vanligt. Ja. Ah, han kan inte göra samhällstjänst i 12,5 timmar.
Nej, det låter orimligt.
Man vet aldrig hos Bosse, men nej, gissningsvis hade man.
Ja, jag kommer anteckna 5 timmar. Du sa här i 10 dagar, men du ska jobba till 21 ikväll.
Hade jag fått tag på fågeljäveln skulle min katt få ta den. Förlåt, blev lite mycket hat nu. Dagen hos Bosse såg ut ungefär så här. 07.30, kaffe. Lyssna på senaste nyheterna om hur illa invandrare beter sig.
Just det, för han är en sån jävla pillar of society.
Exakt. Han var förbannad på dem han inte kände, men däremot inte elak alls när det var invandrare där på fika eller möte. De få gångerna han hade jobb till mig tog det oftast 10-20 minuter att genomföra med god marginal. Typ ta ut soporna. Men han hade alltid en backup-plan om Jörgen, frivårdsinspektören alltså, skulle komma förbi. Städutrustning stod alltid nära till hans. En vecka fick jag ledigt från mitt straff. Bosse, frugan och kukfågen skulle till deras stuga i Halland. När de kommit hem veckan därpå har Bosse väldigt mycket obehagligt material på sin Samsung S8. Han hade lånat, inom citattecken, 2 jaktvapen av någon före detta kriminell som mig typ. På första filmen ser man Bosse sitta i en hopfällbar solstol med en dubbelpip i hagelbrakare i famnen. Filmen efter ser man lite på håll två ormar som efter någon sekund blir ormmos.
Vad fan?
Yes, det hade jag velat se. Fuck ormar.
Men nu, la grand finale.
Jag vill bara komma ut.
Dagen, jag hatar också ormar, alltså, något med brinnande hat alltså. Dagen jag trodde min sista stund var kommen, eller i alla fall trodde jag att det skulle bli rullstol i några veckor. På curlinghallens tak, som var mellan 3 och 4 meter högt, fick jag i uppgift att rensa rännorna, på sidorna alltså, hängrännorna då, från löv, så det inte skulle bli stopp. Oturen var att Bosses sjukaste och förmodligen mest pumpade kriminella kom dit. Tänk Jan Emanuel, fast 180 centimeter.
Fy fan.
När jag ska gå ner från stegen som inte sitter fast någonstans skakar Bosses polare stegen som en kul grej. Liksom. De båda tycker att det är väldigt skoj när jag skyndar mig ner för att få så låg fallhöjd som möjligt. Jag åkte rakt ner i buskarna men på slutet av stegen så jag fick bara rivmärken av grenarna. Ah, vilken tur.
Åh, oh, det här är verkligen vad, exakt vad man tänker sig ska hända. Kolla, det är skitkul. Ja,
vad är det roligaste man kan göra med någon som är på en stege 4 meter upp? Just det, skaka den.
Det är därför jag tror uppsåt är ett problem i rätten. För, alltså att man stör sig så mycket på, men han hade inte uppsåt. Man bara, nej, men han var tillräckligt dum i huvudet för att inte fatta.
Ja,
alltså,
det är som
så det är bara, du kan inte spela roll längre.
Så en liten avslutning för att summera kriminalvården i Skåne. Bland det roligaste jag haft på en arbetsplats. Fick alltid ta med mig läsk eller öl om jag ville från hans förråd. Kom Jörgen på kriminalvården tidigt och kollade läget någon dag. Sa Bosse, dra nu. Han kommer inte fler gånger idag.
Fan Bosse alltså.
Nu var det ett tag sedan jag besökte min vän på curlinghallen. Men vad jag vet sitter han fortfarande nöjd under sin korkek och säljer smuggelsprit.
Ja,
toppen.
Synd där med Bosse och rasismen kan man ändå tycka.
Ja.
Annars tycker jag han verkar...
Ja, att det alltid måste vara rasism.
Jo, men om man tänker en liksom, förbrytare i skånska skogen som sitter i en övergiven curlinghall. Det luktar ju inte Miljöpartiet.
Nej, det gör det inte. Det får, men det, är lite men det hade ändå varit härligt om det gjorde det.
Ja, precis. Det är lite synd att han får rösta då just. Men alltså, jag tänker för att det är verkligen så att han är den mest lätt omvända också. Man vet, det finns ju sådana som bara så. Ja, min inställning är... att invandrare är skit. Men jag har aldrig träffat någon som är det. Att varenda gång jag träffar dem, de är alltid väldigt trevliga och snälla och så va.
Så ja, men det är så liksom, himla klassiskt, är det
han
inte
skulle
det?
Aldrig, oh, visst, han skulle aldrig, han skulle aldrig agera då på det. För han
är, Bojan är ju perfekt, han är skitbra.
Bojan, ja. Han är två förändring, han köper alltid 2 baseballträ när han kommer. Kan kille.
Jag fick faktiskt från förra veckan, fick jag av min vän. Han sa, hej, lyssna på senaste avsnittet. Vill bara meddela att telefonsvaren hos Luff visst var inspelad av tjejer. Liberala ungdomsförbundet då. Som det var...
Vad glad jag blev.
För att du haft sex med en hora.
Just det.
Det är tjejer. Några av Luff-medlemmarna, manliga, tyckte även att det var kul att faxa in krya på det kort till noshörningen Nelson.
Då är det ju helt plötsligt liksom bara lite flippiga ungdomar.
Ja,
jag
vet.
De är lite skönare på något sätt.
Ja, men jag uppskattar att bli bevisad att jag hade fel.
Ja, alltså jag säger också det direkt. Det är
ja, det låter.
Alltså det är liksom det manliga som man har hört. Men så var det damer som gjorde det. Min andra historia, historia nummer 4. 5 gubbar och en bucket list.
Åh, vad står det där? Ja.
Vad är era liksom, instinkter här? Vad tror du att det kommer handla om, Johanna?
Ja, men, jag tänker att de inte vet vad en bucket list är, drar ut det från nätet och gör det som står där på.
Det hade varit väldigt roligt. Ja. De bara tar någon annans som från filmen bucket list, va?
Ja.
Att de sa, jag ska upp på Taj Mahal.
Jag ska tydligen upp på Himalayas topp. Vad tråkigt, det vill jag verkligen inte.
Nej, men du vet, en bucket list är att man slår med en tärning och om det blir nummer 6 så ska man begå ett våldsbrott.
Vi kör.
Ja.
5 gubbar och en bucket list. En vän till familjen och hans kompisar, ett gäng herrar i typ 50-årsåldern, bestämde sig en dag för att livet, det är för kort. De skrev helt sonika en bucket list. Högst upp på listan stod prova droger.
Mm.
Hade man nästan kunnat räkna ut.
Jo.
Den är väl...
Visst hade gubbarna rökt braj i sin ungdom, men det räknades inte. Livet är för kort för att inte prova droger, helt enkelt.
Och detta, Göran, detta ska injiceras, annars räknas inte.
Och då står det här på internet att det här ska tydligen sprutas in intravenöst.
Av någon anledning som inte var helt klarlagd, föll valet av drog på LSD.
Ja. Men det är ju den de känner till, eftersom
det skulle tydligen vara en latcho-grej.
Just det, de var hippies. Ja. Tiden.
Skulle tydligen vara en latcho-grej. Gubbarna, fem till antalet, får på något vänster tag i LSD. Kanske inte jättesvårt, då vi bodde i en söderförort till Stockholm. Känd för det mesta förutom finkultur och champagnebar. Ja, yep. Rågsved.
Botkyrka. Nej, okej, Rågsved.
Ja, jag tänker Rågsved.
Ja, jag tänker, då ändrar jag mig, jag tänker Rågsved. Jag kommer inte härifrån. Jag drog bara något i röven.
Nåväl, drogerna är inhandlade och en helg har de bestämt att de ska testa skiten. Sen kommer de på att de flesta har ju fruar, hemmaboende barn och hundar.
Sen kommer de på. Jävlar!
Va fan! Hörru, har inte du också
jo, liksom, visst har jag
människor hemma hos dig? Och någonting som låter...
jag har glömt bort det.
Jag minns inte jag, men har inte jag också en fru?
Jo, eller
jo, Margit. Hon som alltid är hemma och tjötar på dig. Det måste kallar vara din fru.
Fru talman. Oh, nej. För att inte skämma ut sig och avsäga sina planer bestämmer sig det fem för att dra ut i skärgården. Där kan de vara i lugn och ro och inte riskera att varken bli störda eller påkomna av varken fruar, barn eller grannar.
Alltså jag vill säga, hittills så tror jag på idén.
Ja.
Eller förstår du vad jag menar? Hittills kan jag inte se...
LSD.
Ja, nej, alltså jag är inte så sugen på LSD just. Jag bara ser... Men de tar ändå besluten på vägen.
Det enda jag kan tänka är att så gubbar i 50-årsåldern inte har den här hålla varandra om ryggen om LSD slår fel grejen riktigt. Att det tror jag man ska ha i sitt kompisgäng.
Det är någon som drar på sig liksom ett par jeans som hatt och springer ut i skogen. Och sen bara, ja, därför
och de andra bara, han har alltid varit en jävla jeanshattidiot.
Jag vet inte varför han beslutade sig att göra så.
Precis.
Sagt och gjort, de packar två tält, varsin sovsäck, ett par plattor bira och lite korv och hoppar på en skärgårdsbåt ut till en ö i Stockholms skärgård. Kvällen kommer och de sitter vid elden och har precis grillat klart middagskorven. Då bestämmer de sig för att köra. På given signal stoppar alla i sig en tablett. Efter typ 30 minuter börjar både land och hav förändras och gubbarna trippar rätt rejält. Allt är rätt fett. Tills en av dem skriker: men tälten! Fem LSD-höga medelålders män ska alltså i ett bäcksvart, en bäcksvart augustinatt sätta upp inte ett
utan
två
tält.
Det här är det bästa avsnittet av Bäst i test jag kan tänka mig att se.
Verkligen.
Två tält på det med vatten runt om. Ja, alltså gud, när det bara... Vännen till familjen känner sig enligt egen utsago ändå oerhört nöjd med att de fick upp tälten. Tills han vaknar upp på morgonen. Tälten är inte uppe. Men när har gjort ett tappet försök, eller ja, man kanske inte skulle kalla det för försök i nykter tillstånd. De vaknar efter rätt många timmar, solen steker dem i ansiktet och tälten är ett minneblott. Vad som däremot hänger och fladdrar i vinden, hjälpligt uppsatt på tältpinnar, är två sovsäckar. Oh.
Nej, men det här måste finnas som filmat material. Det är det bästa jag kan tänka mig. Att någon liksom går och slänger ut tälten och bara, här, jag har hittat tälten och kommer med.
Och så bara, just en klassiska. Klart.
Oh, vi lägger oss grabbar.
Skönt att vi fick det gjort. Eller
Var tälten tog vägen och hur de förklarade både avsaknad av tält, skrubbsår och blåmärken vid sin hemkomst vet nog bara gubbarna. Och resten av bucketlisten blev det inte så mycket av.
Det räckte så.
Det där var den enda de ville.
Att alla kom hem och var så.
Att de ligger fyra stycken på en jävla bergshäll. Det hänger två stycken termosäckar i några pinnar. Ser ut som sådana strumpor på en flygplats.
Exakt. Vart blåser det åt? Jag kan tänka mig att efter det här så kommer de överens om att livet kanske är lite för långt.
Ja.
fan vad härligt alltså.
Ja, gillade jag mycket.
Men jag tänkte först, fan vad dumt. Det måste de ändå förstå själva, att åka ut och liksom omge sig med vatten. Om man nu ska bli LSD-hög. Sen kan jag bara att det är om man nu ska, alltså ska man dö Ska man ta LSD, då är det ju farligt vart man än är, om man inte är van då liksom.
Ja, men det är väl lite som, jag vet inte om det är Bill Hicks som är också så här, folk tror att de kan flyga när de tar LSD, men varför aldrig någon som har testat från marken?
Just det.
Nej, att alla alltid ska vara på våning 36 där mm. bara, wee! Alltså, vi tar hissen ner, ger ett glatt försök. Nej, det gick inte där, vi åker upp igen.
Ja, man kanske måste ha lite start. Så flygande start, va?
Ja, det där gjorde mig glad. Jag fick jättefina bilder i huvudet.
Mm,
jag
med.
Det var otroligt. Den här har en fruktansvärd rubrik.
Okej.
Okay. Inget ger mig mer ångest än de här två grejerna. Grisskrik och barnskrik. Mm. Den här historien utspelar sig en sensommardag i augusti 2006 då ett ungt par med två små barn, en flicka på 3 år och en pojke på 6 år, får den briljanta idén att bege sig till Leksands sommarland. Mm. Visste jag inte ens att det fanns?
Nej, inte jag heller.
Efter en lång dag med mycket bad och lek bestämmer sig den lilla familjen att ta varsin glass och bege sig till dagens sista aktivitet, barnsot. Mm. Ni vet, en sån där liten inhägnad där självmordsbenägna jätter och grisar vandrar runt medan barn klappar på dem. På vägen dit hade den äldre pojken ätit en stor glass och väl där var glass runt hela ansiktet på pojken. Detta tyckte en av grisarna var väldigt oförskämt, gick till attack mot den stackars pojken, antagligen för att få i sig glassen. Pojkens far, som den hjälte han är, gick in på försvar och försökte mota bort grisen. Men grisen gav sig inte utan blev allt mer förbannad. Den grisen har fått nog bara. Ja. Vilka otroliga skärtfjärdar.
Alltså för er som inte, Johanna bara fastnade och kollade på en skata men och sa, vilka otroliga stjärtfjädrar.
Ja, men,
och sen var det tillbaks i historien.
Vackra. Nästan som en påfågel har varit på det.
Men blablabla. Då framför ett 10-tal barnfamiljer tog pappan stryptag på grisen och började mata slag. Nej, men herre.
Oj! Alltså han tar en sån runt Adamsäpplet så du sätter någonstans grisejävel.
En blandning av barnskrik och grisskrik fyllde luften på sommarlandet. Det såg ut som en riktig wrestlingmatch och i slutet så vann pappan. Är inte helt säker, men tror den grisen blev avlivad senare. Men gud, vad hemskt! Ja, för samtidigt, alltså jag har känt flera gånger, jag bara, ett steg mot min dotter and you die. Alltså, det gäller alla.
Åk inte och hälsa på grisen då. Det är som att hon säger, vad ska vi nu? Ja, vi ska
och också ta pojken och lyfta ut honom. Alltså, du vet, det är ju inte supersvårt.
Vi ska på ridläger och skapa en klänning.
Ja. Ja. Hur vet jag?
Fan, kom igen.
Hur vet jag då detta? Jo, det var jag som var den pojken. Utöver detta har min far även försvarat min stora syster mot en häst som började nafsa på henne när hon låg i barnvagnen, och även den gången blev det slag mot trynet.
Vad fan.
När han sen berättade detta för vänner blev en hästtjej förbannad på honom och sa att mulen var deras känsligaste punkt, och svarade ja, hoppas fan det.
Vad fan.
Ja, men vad tänkte den här? Ja, det var ju lite konstigt. Ja. Alltså när man väl ska slå en häst,
och då siktar man ju inte på pungen. Man siktar
men inte, man siktar ju inte på liksom manken, den här stenhårda broskbiten på ryggen.
Vet ni vad jag får en känsla av? Att den här mannen letar efter ursäkter att slå djur. För att, alltså, jag kan helt hade en häst börjat nafsa på min nyfödda bebis, hade jag också tappat. Man är ju liksom nästan i psykos.
Vad gör han med en nyfödd bebis i en
men alltså, om man lyckas slå hästen på mulen, då har han fått bort hästen och sen slagit den på mulen. Eller med grisen. Ja. Om du har upp grisen, då är kusten klar för ungen att dra.
Ja.
Det där med att mata slag, då har du tappat det.
Mm.
Det enda men som kan rädda det här är att pappa är vegan. Men det är enda som kan rädda det här.
Så vi får köpa att han hade ursäkter.
Men jag tror pappan har sett såna här skräckfilmer där man knockar rånare, eller liksom mördaren.
Ja.
Och sen springer därifrån utan att ta kniven först. Alltså att man...
Just
och han bara, varför gör de det? Alltså när man väl har dem, då ska man bara skicka på tills det är färdigt. Liksom. Ja.
Man måste bli klar med att bli safe.
Ja, annars så liksom, de kommer alltid tillbaka och liksom hantar den.
Ja, men det är liksom som i filmen när den onda skurken ska döda huvudrollsinnehavaren och ska hålla ett tal innan.
Just det.
Yeah, so finally it's only you and me left, huh?
Berätta hela planen och ha en väldigt långsam sån britt som åker mot en laserstråle.
Det hade i för sig höjt den här historien om pappan stod och höll upp i grisen och bara okej, okay, så nu ska jag äntligen få slå ihjäl dig, för jag har sett hur du har sprungit efter min son och jag har väntat på tiden och nu sprang du precis över det stället där jag tänkte att
och jag har ätit hela ditt jävla släktträd, vet du det? Hela släktträd.
Ja. När sanden i det här timglaset har runnit ut och kommer den här motorsågen gå igång och skära alltså, av dig.
Till hans försvar, han kanske är jätterädd för djur.
Ja, men alltså,
då är det kanske
till djurens försvar. Ta inte in dina barn till grisar och hästar.
Nej, nej. Nej. Men det, du vet, han kanske var så nu ska jag jobba på det här, så bara gick det inte så.
Nej, det är ingen KBT-kör här.
Alltså. Nej.
Alltså det finns ju
delar. Det är en våldsam pappa som stoppar på djur.
Ja, det är helt sant.
Och det är väl det troligaste. Ja. Men sen är det också, det är större risk att vara i en hästhage i Leksandsområdet än på Södermalm också. Får man ju komma ihåg. Alltså att där man bor man på landet så är det
du behöver inte gå in
men i flytta till stan då,
inte just hästhage, men det är mer exponering för djuren då.
Ja, inte i
det får Leksand. Man säga. Ja. Nej, men vi får nog bestämma oss för att det var lite osympatiskt.
Ja, det var det verkligen.
Det får vi nog.
Ja, det är nästan det mest sympatiska min pappa någonsin har gjort var att hota ett barn att han skulle trampa ryggen av dens schäferhund om den kom närmare. För att vi hade då en egen hund som liksom var väldigt väldresserad och stod i en sån stor jävla schäfer och skällde på den. Och då sa han bara, om hunden kommer närmare då trampar jag ryggen av den.
Och för de som inte har träffat Alins pappa, han trampar ryggen.
Han hade gjort det.
Ja, men det där är, jag kan bara se det hända. Nu är jag plötsligt road igen.
Och det är också kul att vi har fått en kommentar så här, 4 av 5. Underbar podd. Men om det är liksom våld mot djur och sånt så får ni gärna ha en disclaimer innan. Nu kommer den efter. Mm.
Aha, det har stått det.
Ja.
Men våld mot djur, alltså jag menar en djurbox kan ju inte räknas. Det är väl mer att man stryper dem och hoppar på sånt. Ja, menar.
Nej, men djurvåld, alltså det, jo, men det är en del sånt här. Jag var också dåligt av det.
Ja. Ja, vi går vidare. Vi är till skiten.
Ja. Ja. Vissa av oss.
Vadå, gör inte du det?
Nej, jag är vegetarian. Okej, här kommer det åka.
Jag tänkte, vad har hänt senaste veckan? Vem har...
Jag vet inte om den här personen då, 4 av 5 personen, kan ta någon ledning av rubriken här, men... Kaninkatastrofen kommer här i alla fall då, så du kan väl skippa fram lite då.
Ja.
Det här är en berättelse från en kollega som han i sin tur har fått höra av en bekant som faktiskt upplevt den. En snubbe, låt oss kalla honom Max, hade gått med på att vakta och ta hand om en barnfamiljs boende med diverse djur medan familjen åkte iväg på semester i några dagar. Sagt och gjort, Max bodde där under den tiden och sista dagen innan familjen skulle komma hem så hade han som vanligt släppt ut hunden en stund. När han sedan skulle få in hunden gick han ut och ropade efter den. Ingen hund kom. Han ropade igen och igen och till slut kunde han se hunden komma på håll. Men den höll något vitt i munnen. Vad fan kan det vara för något, tänkte han. När hunden kommit fram till honom släppte hunden vad den hade i munnen framför Max. En vit kanin. En väldigt död vit kanin. Mm. Vad fan ska jag göra nu, tänkte Max.
Ja, en vit kanin är inget man hittar liksom i naturen.
Nej, nej, precis.
Han har gått till närmsta trollkarl och snott den.
Jola Mero kommer sätta den. Min hatt är tom!
Vad ska du göra i Vegas?
Och när jag såg att isär min fru, vad ska jag göra sen då? Tom hatt. Hur ska jag kunna förklara för familjen att hunden tagit och dödat en av deras kaniner? Och vad skulle barnen säga? Han såg dem framför sig i tårar och jag, han ville inte ens tänka på det. När han funderat en stund kom han på det. Jag lägger in kaninen i en av kaninburarna och låtsas att den dött utan min vetskap. Det måste ju funka. Så gjorde han också och senare åkte han hem och lämnade gården på eftermiddagen för familjen skulle ändå komma hem senare på kvällen. Dagen efter ringde det telefonen. Han kunde se att det var fadern i familjen som ringde. Han hann tänka ett starkt obehag för att svara i telefonen med tanke på det som hänt kaninen. Kunde samtalet handla om något annat? Max svarade efter pinsamt många signaler. Jo, det var familjefadern som ringde och frågade om allt hade gått bra. Jo då, svarade Max. Som han tänkte att jag måste ju försöka hålla masken här och köra på historien om kaninen. Om den kom på tal. Då säger familjefadern att det hade hänt en så besynnerlig sak under tiden de varit borta. De hade funnit en död kanin i en av kaninburarna. Jaha, det var ju tråkigt, svarade Max. Allt hade ju verkat stå rätt till när han lämnade, sa han. Familjefadern fortsatte. Jo, det är nämligen så att den här kaninen hade dött bara någon dag innan vi åkte på semester. Och vi höll en fin begravning och minnesstund för den med barnen. Hur kunde den nu hamna till sin bur igen?
Ja, det är väl något med djurkyrkogården.
Hur det gick sedan vet jag inte, men uppenbarligen var det hunden som hade vanhelgat graven och grävt upp kaninen igen. Ja, så kan det gå när man har lite otur. Ja, det kanske inte var så farligt.
Nej, det var inte gud.
Ja, men det är också väldigt kul att man bara, nej, men det har gått bra. Ja, för att det var, alltså, vår vita kanin gjorde närmare på min dotter igår. Så att jag tog ett strypgrepp och sopa ihjäl den. Så vi var tvungna att begrava den.
Nej, så jag vet inte om det här är någon sån sjuk liksom, grej. Någon sån maffiasignal du försöker skicka till min dotter. Men det är, uppskattas inte alls att du lägger döda kaniner i våra burar.
Har du något djur jag kan ge mig på?
Du, den där hunden ska jag boxa nästa gång.
Min tredje historia då. Den här var lite längre. Men så får det vara ibland. Dropkick Freddy går ner för räkning.
Dropkick Freddy.
Här kommer en av alla stories från en vanlig svensk småstad. I Enköping finns en ökänd slagskämpe från ungdomen som kallas för Dropkick Freddy. Han började närma sig 40 nu, men redan när vi var små så golvade han de största slagskämparna på nattklubben i stan och fick fotboja för att han drog en golfklubba i huvudet på en turist från Stockholm i parken. Okej, den här historien kan jag säga redan nu är kanons. Freddy var definitionen av en alfahane under hela uppväxten och var definitivt en av dem som stod högst upp i näringskedjan under 90- och 00-talet. Han fick två barn rätt så tidigt med en klassisk rökrutebrud från högstadiet som det sen tog slut med ganska snabbt. Ett gäng år senare, när Freddy var typ 30, så träffade han en ny typ av brud, en borderline-modell som hette Jessica och som också gått på samma högstadieskola. Ett sjukt stormigt förhållande inleddes och det var av och på under hela tiden. Men de fick i alla fall ett gemensamt barn.
Åh, vilken tur.
Ja, vad skönt.
Freddy och hans polare Sonny brukar åka till Stockholm för att gå på strippklubb, dra cola och spela på kasinot. Mycket under den här perioden. Två sköna killar.
Man behöver komma ifrån lite när man har små barn.
Det är lite alltid spännande när folk behandlar Stockholm som amerikaner behandlar Vegas, tycker jag. Att man säger, fan, vi går strippklubb och drar lite ladd.
Människohandel, amfetamin som någon säljer för dyrt och ett kasino. Där Dilba sitter och spelar poker. Det är fan crème de la crème. Under någon vecka då paret här av ska Freddy hämta deras gemensamma son hemma hos mamman som skaffat en provisorisk lya efter ett storbråk. När han kommer dit så är de inte hemma, men det är olåst och han kliver på. Inne på soffan ligger hennes iPad, vilket han börjar snoka i och hittar massa meddelanden hon skrivit med hennes ex under datum då Freddy och Jessica var tillsammans. Freddy flippar och konfronterar Jessica och det blir superfight. Han pressar Jessica som är i underläge och som vill förklara. Freddy är stenhård och ger kalla handen till Jessica under flera veckor. Ja, det är dramatik.
Det är dramatik. Ja.
Ändå ett bättre storbråksresultat av en alfahan än vad man har kunnat tänka sig.
Ja, man sitter ju och känner så här, Jessica, are you okay?
Bara en historia om en man som misshandlar någon.
Tyvärr för Dropkick Freddy så kommer det även fram saker kring hans otrohetsaffärer. Och en annan brud som är en gemensam bekant till bägge parter berättar om förhållandet hon har haft med Freddy vid sidan om Jessica. Jessica går då total borderline berserk och vänder hela fighten. Och nu är det Freddy som är i underläge.
Men vem fan går inte borderline, vem går inte borderline berserk om man skulle bli beskylld för något och så bara, du då!
Ja, jag tror att båda här är lika goda kolsupare. Ja. Det känns som det. Han försöker med allt han kan för att nå förlikning och menar att de nu är even Steven. Vilket de såklart inte är på grund av vad Sonny och han pysslar med i Stockholm varannan helg.
Just det.
Han är ju liksom, han är köper sex och håller på att äckla sig.
Eventuellt, ja.
Ja, men jag gissar det. Ja, det är det jag gissar. Efter väldigt mycket tjafs, bråk och hot om vårdnadstvister och så vidare så har Jessica i alla fall en plan som gör att hon kanske kan tänka sig dra ett streck över det hela.
Jag kände, here's where the story kicks in.
Jag älskar att det är sådär med sådana grejer. Bara, okay, för att otrohet är ändå så här notoriskt svårt att komma över. Det är liksom knepigt. Och då bara, men du har ju också. Och då bara, ja just det. Ja, men, det får jag köpa. Då känns det inte som det kändes innan.
Men Jessica har fan en plan. Hennes plan lyder: eftersom Fredde har knullat med en annan kvinna när det var ihop, så är det inte mer än rätt att även hon får göra det.
Ja, just det.
Men med en man då. Till en början är det tvärt nej från Fredde, som aldrig skulle kunna gå med på det. Jessica är stenhård och menar att då är det slut på allt och du kan glömma din son framöver. Fredde är förtvivlad och till slut ger han okej på att hon får ligga med en annan. Nu börjar förhandlingarna. För Jessica ligger ju fortfarande på kvällarna och eldar upp sig över Freddys svek, så hon börjar ju utveckla sin plan, förfina den, slipa den till en vacker diamant. Hon vill att Freddy ska få uppleva smärtan hon upplever när hon spelar upp de inre bilderna från Freddys otrohet med den gemensamma bekanta. Därför måste killen hon ska ligga med vara någon som Freddy känner till. Och nu börjar Freddy bli riktigt svettig, och då han är i panikläge så börjar han själv föreslå killar han kan tänka sig. Och det här är så mörkt. Han börjar föreslå snubbar han känner som han absolut inte känner något hot ifrån överhuvudtaget. Tranan, tjockhasse och över en polare som han vet svingat en del. Allt för att göra det psykiska lidandet så ojävligt som möjligt. Det här sniffar ju borderline Jessica upp direkt, såklart, och tänker inte låta Freddy komma undan så lätt. Hon har nämligen själv några kandidater hon tror skulle passa. Det är ju nämligen inte enbart Freddy som var alfahane under Jessicas ungdom i Enköping. Hon tronade även efter andra likartade kämpar. Däremot en storväxt herre i form av Johnny. Johnny var en otroligt storväxt kille med afrikansk härkomst som kände som att han var 30 när vi gick i högstadiet. han var en jättestor människa.
Ja, men det hör man, det är sexigt.
Ja, det är sexigt.
Go Jessica.
Ingen kallade honom Johnny, utan han gick under namnet Baloo. Det var eventuellt en annan tid då, så att om det var mörkhet så var småsamt. Folk är rasister,
yep.
Ja, det är de. Alla var rädda för Baloo. Och eftersom att både Freddy och Baloo var alfahanar så fanns en klar rivalitet mellan dem, men samtidigt en avvaktande approach då båda visade att ingen skulle backa om det behövdes. Det gjorde klokt i att istället undvika konfrontation, även om båda såklart hoppades på att den andres rang skulle sjunka. Turligt nog för Freddy så hände just det när Baloo åkte dit för en massa skit och skickades iväg på ungdomsanstalt. Flera år senare kom Baloo tillbaka till Enköping för att landa i stan innan han åkte in på en ny dom och hamnade på Tidaholmsanstalten ett gäng år. Okej, det här är inga småbrottslingar, känner jag.
Nej.
Det här stoppade dock inte Jessicas fantasier kring att någon gång få till en kväll med Baloo, och nu hade hon sin chans. Hon presenterade sin plan för Freddy, som sa att han hellre tar livet av sig än låter det ske. Tyvärr för honom så vek Jessica inte ner sig, och för en lång tid förhandlingar såg det klart att Freddy inte hade något annat val än att acceptera. Dropkick Freddy menade att Baloo nog sitter på kåken och det kan vara svårt att få till det, och hoppade såklart på att det inte skulle fungera rent praktiskt. Jessica hade dock föregått detta och var redan i kontakt med Baloo, som var frisläppt sedan många år. Baloo tyckte det här lät mycket intressant. Även om man hade några krav på körschemat. Okej, vänta. Okay. Nu måste vi få det här rätt. Dropkick Freddy, han har krav. Ställer dem till Borderline Jessica. Borderline Jessica i sin tur, hon har krav.
Ja.
Som, och sen, då är det att hon ska ha sex med den gamla slagskämpen Baloo.
Mm.
Baloo har nu också krav. Mm,
vad romantiskt.
Ja, det här
håller de på att sy ihop ordentligt.
Okej. Baloos krav. Baloo ska anlända till Freddys lägenhet klockan 19.00 och plinga på. Då ska Freddy öppna, välkomna Baloo in och se honom i ögonen och överräcka ett stycke kondom modell Grande. Jessica ska ligga redo i det nedsläckta sovrummet. Freddy ska följa med in i sovrummet där han ska slå sig ner i en fåtölj i ett hörn. Baloo visar sig vara något av en inredningsdesigner och har redan varit på Rusta sen tidigare och valt ut en rottingfåtölj som Freddy ska köpa in.
Det börjar bli dyrt.
Det börjar framförallt bli mörkt på en nivå som jag har svårt att hantera.
Vänta nu, så att då ska han sitta i en rotting... rotting. För att då hör han, om det knakar, så om han liksom så här, nu jävla sopar jag på Baloo, då hör han det. Man hör att man sitter tyst.
Jag tänker att det är så kul.
Men jag tycker det är lite synd om Jessica här. Alltså jag tycker Jessica hade ju liksom en bra poäng med så här, okej, det ska vara tillbaka kaka. Och då vill ju hon ha ett nice romantiskt möte med en kille som hon tycker är sexy. Hon vill ju inte bli hämndknullad framför sin kille. Alltså så här, det här är liksom inte hennes grej längre.
Man vet inte vem som leder den här.
Nej, det är fighten. Många olika.
Jag tänker mig också att Baloo har då direkt, han får sms från henne så, tja, skulle du vilja hjälpa mig och
ge på
Dropkick Freddy? Ja, här är mina krav. Att han har dem kopierat. Han har liksom dem
de är laminerade uppsatta på kylen sedan länge.
Alltid har dem i utklipp på mobilen. Så han bara behöver klistra.
Det här är inte första gången han är med om en sån här grej.
Ja, då går det till så här.
Ja. Men i alla fall, han ska köpa in en rottingfotell som Fredrik ska köpa in. Så han ska öppna dörren, säga så, välkommen, ge en liksom, stor kondom för att visa på, jag har stor penis än du. Sätta sig. Där tjejen ligger i sängen. Sista kravet Baloo har är att Freddy ska runka i fåtöljen.
Vad har den här podden blivit?
Jag vet inte, men jag tror att jag gillar det. Om hela Jessica och Baloos planer gick igenom förtäljer inte historien. Men om man sluter ögonen så kan man nästan se hur Baloo bestiger Jessica likt en Empire State Building och Dropkick Freddys gråtande ögon när han hissar skinn i hörnet. Snipp, snapp.
Jag skulle gissa på att Jessica inte gick med på det. Det känns
Vadå, blev rottingfotöljen för mycket?
Ja, gud ja.
Var det där du drog gränsen?
Nej, men gränsen går väl vid när man känner, aha, okej, men nu handlar det inte om mig. Nej. Alltså hon vill ju naturligtvis att det ska handla om henne, inte att han ska vilja hämnas på Freddy.
Precis, det blev...
Poängen är ju att hon också ska få ett äventyr. Alltså också få känna den här liksom pirriga känslan och allting. Inte ligga redo som en jävla...
Nej, det är sant, det är sant. Och att...
Hon vill bli raggad.
Men
på
kan det inte vara så att Baloo också här någonstans... att han försökte köpa sig fri. Alltså lite som så här, man ska få ett företagskrig. Ja, vad ska du ha? Jag vill ha 100 000. Ja, men det löser vi.
Guld!
Ja. Han bara, inte då ska...
Jo, men jag menar att de måste också köpa in guld.
Då ska Dropkick Freddy vara där. Du vet, han har försökt köpa sig fri. Och bara, men det gör vi så.
Okej.
Nämnde jag rottingfotöljen?
Den, inte den billiga, den dyra rottingfotöljen. Han ska ha... Ja, oh, han ska runka också. Han ska faktiskt runka också då.
Ja, men det är så. Vi försöker rädda förhållandet så att...
Aha.
Jag tror att det är Baloo och Dropkick Freddy som ska ligga lite med varandra.
Det känns nästan så.
Det är homoerotiskt.
Men jag tänker, för jag är lite så, man är lite orolig att hon ser chansen försvinna. Att hon vet att det här är den perfekta tillbakakakan. Det är ju Baloo. Och kan inte säga, okej, jag kanske måste gå med på den här skiten för att, liksom, för att det ska bli av överhuvudtaget. Mm. Att hon då börjar säga, fuck it då, jag får väl... Mm. Det här får väl vara din grej då, Baloo.
Det är lite som när det är knarkningsmöte i Snabba Cash på Anders Lekland det här. Man fattar ingenting.
Nej,
varför är ni? Varför gör ni så här?
Ja, det är så onödigt, ja. Vart är det mycket barn?
Jag blev lite...
Man börjar ju känna, fan vad livet är bra ändå. Okej, här är också en lång. Då kör vi. Monstret Lindeberg.
Monstret. Det är så jävla hemskt.
I en svensk småstad arbetade jag för många år sedan som vårdbiträde inom hemtjänsten. Bland de många brukare och deras anhöriga som man kommer i kontakt med genom jobbet är det framförallt ett par i 80-årsåldern som vi kan kalla för Hasse och hans fru Birgitta, som jag fortfarande minns idag, ibland med glädje och ibland med skräck. Birgitta var en rund, snäll och försynt liten gumma som gärna ville bjuda på kaffe och kakor 5 gånger om dagen. Hasse var nära nog 2 meter lång och vägde en bra bit över 100 kilo, utan att vara nämnvärt överviktig. Hasse var gravt dement men var i övrigt vid god hälsa och med bra fysik. En kombination av egenskaper som brukar vara svårhanterlig. Birgitta, som var fullt frisk, vårdade sin man utifrån förmåga och hemtjänsten hjälpte framförallt till med Hasses mediciner. Det var nog inte bara till fysisk form och minnesförmåga som de båda makarna var varandras motsatser, utan de var även temperamentsmässigt väldigt olika. Hasse hade en förmåga att brusa upp, inte så att han blev våldsam eller direkt hotfull mot Birgitta eller mot oss i personalen, men mot alla möjliga reella och imaginära yttre hot.
Mm.
Det primära hotet var Lindeberg. En man vars gärning som kommunpolitiker under främst 50-talet var vida känd i den lilla stan. Nej, men det här blev så mysigt nu. Lindeberg var en omtyckt lokal profil som tyvärr var sedan länge avliden. Hasse missade aldrig en chans att förolämpa, förtala eller i allmänhet surt muttra om denne Lindeberg. Birgitta försökte vid dessa tillfällen lugna Hasse genom att erbjuda en extra kaka eller till och med en pilsner, vilket kunde avleda tankebanorna i några minuter innan Lindeberg åter upptog Hasses fokus.
Det var bara det han gjorde.
Ja, när han ställde ner ögonen så... Åh, det var
men också Lindeberg.
Den där lilla jävla svinet.
En kompis vars släkting också blev dement som i slutet bara låg och bara den där jävla devalveringen 86. Vad fan skulle den vara bra för? Var fastnade för en grej, det är gulligt. Ju djupare in i demensen Hasse vandrade, desto mer intensivt blev hatet mot Lindeberg. Undra vad den där jävla Lindeberg håller på med för dumheter nu, kunde han plötsligt utbrista. Med tiden utvecklades vanföreställningarna mot en mer paranoid, explicit och personlig natur. När Birgitta lämnade hemmet för att exempelvis handla eller påta i trädgården kunde Hasse ropa: ska du ut och knulla med Lindeberg nu? När vi i hemtjänsten ringde på dörren kom Birgitta och öppnade, och då hörde man ofta Hasse från köket ilsket ropa: är det Lindeberg? I de allra mörkaste stunderna satt Hasse vid fönstret och kikade ut i trädgården där han tyckte sig se Lindeberg gömma sig i buskarna. Där ligger han, den jäveln. Nu har han varit här och knullat min fru igen.
Det här
har ju hänt. Ja, verkligen.
Det är på 50-talet, ja.
På grund av Hasses goda fysiska status kunde det vara svårt att hindra honom från att springa ut i trädgården och maniskt leta efter Lindeberg bland vegetationen eller längs gatan. Ja. Efter att ha känt Hasse och Birgitta i flera år dristade jag mig slutligen till att fråga Birgitta om hon visste varifrån Lindeberg-hatet hade kommit. Den stackars gumman berättade då motvilligt att hon hade gjort ett litet snedsteg i början av äktenskapet.
Mm.
Då Lindeberg hade något av en rockstjärnestatus i samhället. En eller två gånger hade Birgitta då haft Lindeberg på besök när Hasse var på jobbet. Skammen när detta uppdagades hade uppenbarligen varit enorm. Men Hasse var man nog att förlåta detta högst förståeliga misstag. Och därefter hade makarna haft ett halvt sekels trohet och kärlek utan att den olyckliga affären hade nämnts. Men med demensen hade paradoxalt nog även minnena av mörkret kommit tillbaka. Ja.
Alltså han har gått med det här hela tiden. Ja.
Lindeberg spökade alltjämt i Hasses huvud många år efter den förstnämndes död. Till slut erbjöds Hasse en plats på demensboende. Då hans ökande rymningsbenägenhet gjordes osäkert för honom att bo kvar i hemmet. Birgitta erbjöds att flytta in tillsammans med Hasse på boendet. Men detta tackade hon med eftertryck nej till. Det får man
tackade
väl förstå.
Nej,
hon tackade nej.
Är det väl kul? Han bara, nej tack. Du kan
ingen
vara
jävla min... Lindeberg älskar den. men det är ju sådär med demens. Det kommer ju upp grejer som man bara hållit ner. Liksom. Mm. Jag behöver inte säga exakt. Men mina släktingar, den ena... Hon började bara käka jättemycket godis. Hon hade varit så jätteasketisk. Hon käkade bara godis. Den andra, det var bara porr överallt hos henne. Liksom. Ni vet att det är så här, man bara håller ner en grej hela livet. Men sen när man blir dement, då kommer det komma upp till ytan.
Nej, för det är det som är så hemskt då. Men jag tänker från hennes perspektiv. Att hon då fattar att han har bara gått runt. Han har gått runt och knutit näven i fickan i 50 år. Ja. För hennes skull. Liksom.
Det är kärlek.
Ja, det är det fan.
Ja, alltså. Det är det.
Men också så här att han hade varit här en eller två gånger. Det är två minst.
Men det måste, jag tänker, har ni sett den 50 First Dates med Adam Sandler? Att man
Drew
får
Barrymore.
Drew Barrymore, ja. Mm.
Att man får chansen att liksom... Hon har ju också chansen att säga så. Vet du vad jag har fått för nyhet idag? Han är död. Lindeberg, alltså han hade blivit jätteglad varje dag då för det. Om man har glömt bort det liksom.
Ja, men så.
Han är död.
Nu är jag med vad du menar. Ja. Du har en kvar, ja.
Jajebus.
Det har varit lite annorlunda historia idag. Det har varit mer, alltså det har inte känts lika...
Vi gick ut hårt med bajs, men sen har det varit lite mindre bajs.
Det är liksom att det är mer bara så här från det vardagliga livet, alltså, ja, på något sätt.
Mm.
Ja. Det har inte behövt vara något sånt finnigt slut, utan det är lite demens och det är Dropkick Freddy och det är...
Ja, ja. Mm. Ja, jag tycker det är...
Ja, det, jag tycker det är lite mysigt.
Mm.
Otroligt.
Man får verkligen en bild av det riktiga Sverige. här kommer då dagens sista historia. Som heter Tågvärdsbänkt. Jag är lokförare och kör pendeltåg på en ort i Sverige. Och jag skulle vilja berätta om Bengt. Bengt är en 75-årig tågvärd som har spenderat sitt fulla liv på järnvägen. Många vet att denna man har varit med om ett flertal händelser under sin tid som tågvärd. Mestadels för att det är svårt att få honom att hålla käften när han väl har börjat prata. Det finns bevis bakom en del av hans berättelser, likt den utklippta nyhetsartikeln upphängd på kontoret med rubriken Tågvärldsskeriffen.
Åsåran med ena foten på ett säte då, lite så.
Hoppas.
Salonigt.
Den berättar om hur en kvinna hade fått sin handväska stulen på tåget och vid nästa hållplats hade tjuven sprungit iväg. Hack i häl sprang Bengt med ruskig fart. Tågvärldsbängt, som var mycket yngre då detta skedde, brottade ner tjuven och lämnade tillbaka handväskan till kvinnan, och tåget lämnade endast 17 minuter försenat efter denna intensiva jakt. Det är så jävla kul.
Snyggt, Bengt.
Att de också är, det är så jävla fett då. Okej, 17 minuter, där någonstans går min gräns för hur länge jag kan tänka mig att försena min arbetsplats. Brydda om tiden.
De vet att de måste bjuda på kaffe i bistrovagnen och sånt. Exakt. Annars om det är en halvtimme. Vet.
Är du efter 20 minuter, då kan vi bli återbetalningsskyldiga till 50% av priset.
Kom igen, Bengt! Kom igen!
Jag ska berätta en till historia om tågvärdsbänkt som skedde när jag själv körde tåget. En resenär kom fram till Bengt och sa med tystlåten röst: det går inte att spola på tågets toalett. Bengt följde med resenären och provade att trycka på spolningsknappen utan resultat, naturligtvis, för det var väl det, ja, resenären hade provat förmodligen. Är du har rätt? Ja, varför ska jag ljuga om detta? När Bengt i efterhand...
Man kanske tänkte att du har inte det rätta knycket.
Nej, så kanske. Vad fan, det är Kabolsa Bengt ju.
Mm.
Ja, det är sant.
Vi nås hade flushat toalett.
Ja, han spolade toaletten snabbare än sin skugga.
När Bengt i efterhand berättade detta för mig så utslöt han inte hur dåligt resenären verkar ha varit i magen. I vilket fall så öppnade Bengt ett skåp i rummet som hade både kranar och knappar för att reglera vattentryck och för att kunna resetta toaletten.
Kommer den.
Ja.
Här kommer den.
Framför...
By storyn. Ja.
Framför sig såg Bengt en knapp med ett stort R på. Självklart betyder detta reset, tänkte Bengt. Han hade ju lärt sig detta på alla utbildningar man går igenom som tågvärd. Men halvt senil som Bengt är så glömde han att denna knapp faktiskt stod för reverse. En knapp som finns för att verkstaden som fixar tågen ska se att vakuumtoaletten funkar som den ska. Bengt tryckte på knappen och förstod direkt sitt misstag då toaletten började ge från sig ett konstigt ljud. Han sprang ut med resenären medan den illaluktande substansen regnade ner omkring. Detta tåg har nu luktat illa i 3 månader och resenären har vi aldrig sett igen.
Alltså det är därför jag är rädd för toaletter av just den här anledningen.
Alltså sådana, inte sådana som bara är vanliga som ändå bara slussar ut vatten.
Jo, alltså, båda två.
Men det här är ju ändå så här. Sådana kan ju gå åt fel håll.
Ja visst, men bara tänk så.
Men nej, vanliga kan ju också göra det. När jag gick i mellanstadiet så satt vi i klassrummet, så började så här bubbla i, det fanns en så här ett handfat liksom. Började bubbla. Idé. Och sen visade det sig att de liksom inte hade sagt till innan, men de hade liksom gjort så här tryck, det var någon stopp i någon ledning längre bort, så hade de tryckt alltså i några liksom toaletter, så hade liksom toavattnet spurt rätt upp i taket. Så det är därför.
Och det är därför man ska fälla ner locket på toa.
Men alltså,
oh, gud.
Men det är också det här, jag fattar ju lite då att det kanske är bra att lägga dem någon sån
boll på ringen och trycktestar de reversen för bara för att se att det funkar, va. Mm. Men det är också den här liksom mötet, så ska vi ha, ska, jag har ju den här idén med den här knappen som liksom vänder toaletten. Ja. Mm. Toaletten. Så okej, okay, men det där du menar, där som folk pissar och skiter, att man ska kunna, det finns en bara en sån. Så, nu sprutar den här istället. Att det är så jävla dålig idé.
Ja, den borde liksom inte finnas.
Och det borde vara något annat än R. Mm. Det borde vara liksom bajsdusch, varning, dödskalle.
Men det är lite så här, ja, men vad gör vi då om vi inte kan fixa på något annat sätt? Nej, men då skrotar vi hela tåget.
Ja.
Det är ju en, det är, eller vagnen. Ja, det är väl ändå en rimligare grej än att det finns en knapp man kan trycka på och då blir det bajs överallt.
Jag hade köpt om det var hela anledningen till att det är olika vagnar. Att det är därför man kan koppla loss en hel vagn. Ja. För att en toalett är förstörd, då, är det bara, då slänger vi den här vagnen, men vi behöver inte slänga hela tåget.
Ja, ja. Gud ja. Den typen, det kanske finns folk som är så här, men hallå klimatet. Då, ja. I det läget, skit, ja gud.
Men alltså, är liksom då, är,
arbetsklimatet i första klass,
ja.
Det är viktigare.
Är argumentet att ha den här reverse-knappen, alltså, men vem skulle trycka på den?
Ja,
ja, men varför ska den då finnas?
17 minuters cowboys av bänk.
Exakt. Nej. Här har vi en kille som inte
reset.
Tänker inte två gånger när jag jagar efter en brottsling.
Yes, I studied the English in school. Reset.
Reset. Fy fan alltså.
Ja, är vi klara där?
Ja,
ja, jag tror det.
Då ska vi se. Mm. Ska jag börja säga vad jag har läst idag? Då?
Ja. Gärna det, gärna det.
Första jag läste var Kottslungan och Skogsrunkan.
Just det.
Ja, kanon.
Han var stark. Mm. Den andra jag läste var Fem gubbar och en bucketlist. Och den sista... Jag har glömt bort. Och den sista var... Vänta nu. Dropkick Freddy går ner för räkning.
Ja. Mm.
En bra titel.
Ja. Det problematiska användandet av ordet borderline.
Ja, ja, precis.
Mm. Det var inte det enda som var problematiskt.
Nej, det var fler. Ja, det var fler grejer. Några,
men...
mm, ska jag säga?
Ja,
mm. Då har vi giraff och polis. Griskrik och barnskrik. Som vi vill trygga varandra mot.
Ja, i efterhand. Ja. Mm.
Och sen har vi monstret Lindeberg.
Ja, jag har Bosse på curlinghallen. Jag har kaninkatastrofen.
Ja,
just det.
Och då tågvärldsbänk.
Ja, fan, jag älskar bänk.
Reverse mannen.
Ja. Fan, jämnt skägg idag,
tycker jag. Ja, det tycker jag också. Men jag tror jag har en favorit.
Ja, säg din favorit.
Och det är LSD-gubbarna.
Oh, ja, den var faktiskt. Den var så mysig, med allt gick precis som man hade hoppats lite.
Ja. Den är så ofarlig också, men ändå, ja, jättekul. Men
det, vilken här... var din andra? Det var, du hade...
det var ju kanin... ja, men... nej, det var ju griskrik och barnskrik.
Ja, just det, det var...
Men det är den här med att man fattar den här panik. Den enda paniken de hade, det var, jävla, vi håller på... allt har fel färg, men vi har inte satt upp tält.
De var helt svängda. Mm. Alltså, de var så svängda. Någon gick till skogs. Och...
ja, den är faktiskt otrolig. Ja,
tror ni att det var någon av dem som också, du vet, bara, du vet, började överleva? Du vet, började leta föda.
100%. Ja. Jag är i kontakt med naturen, med vår historia. Jag är allt, jag är...
Just det.
Kunde höra berget.
Ja.
Exakt, men... de fick en sån, vad är det för, är det svamp de käkar, de som går ut i så här i Kalifornienöknen och ska få en epiphany?
Ja, men det kan vara exakt att de går ut och käkar shrooms.
Ja, precis.
Eller syra.
Ja.
Ja, men då tycker jag är helt med på det. Att det är historien nummer 4, Fem gubbar och en bucketlist, tror jag att den heter.
Ja, den uppskattade vi enormt.
Bucketlisten, ja, bara slängs sen när den här är färdig. Ja, det var det.
Ja.
Livet är perfekt långt.
Så vill jag, det är historien nummer 4. Alla är väl, lyssna på det här avsnittet igen. Man kan lyssna på de här, det är många som har sagt det. Man kan, det som är bra, man kan lyssna på avsnitten om och om igen.
Mm.
Ja.
Kan man faktiskt när göra. Buggen är löst hos Apple, va?
Just
för
det.
De har tagit bort 2 av avsnitten.
Ja, jag vet.
Men de kommer tillbaka. Vad heter det? Och också, gå in på underproduktion.se/cigarrummet
ja.
Och bli prenumerationer av vår månatliga podcast Cigarrummet.
Bli prenumeranter skulle de säga. Så men jag tror man fattar.
Vad sa jag för något?
Prenumerationer, men det är ibland, man fattar ju precis.
Ja, man fattar.
Ja, förlåt, jag har tagit 4.
Det är en massa sovsäckar i taket.
Ja, och tack Albin Solman Olsson, tack Johanna Hurtigvägrell, tack Malva och tack Daniel på One Touch Edit som klipper det här. Skicka in era historier till kafferepet@underproduktion.se. Vill ni sponsra oss så skickar ni in det till kontakt@underproduktion.se.
Tack själv, Nisse.
Trevlig helg.
Hallberg.
Trevlig helg.
Hej.
Hej då.